Hej och varmt välkomna till valspecialen av Fannys förebilder. När jag ställde frågan till er på Instagram om ni visste vad ni skulle rösta på i år, så var det 52% av er som svarade nej. Och vet ni, jag har känt precis likadant. För mig, och jag tror för många av er som lyssnar, så kommer jämställdhet vara en av de avgörande frågorna för hur jag röstar. Därför ville jag lära mig mer om de olika partiernas jämställdhetspolitik. Så jag bestämde mig för att sitta ner med partiledarna och prata om just det. Något som var viktigt för mig när jag startade det här projektet, det var att vara politiskt oberoende och bjuda in alla. Och att de som ville vara med också skulle få vara det. Och ni som brukar lyssna på den här podden, ni vet ju att nyfikenhet, det är ett nyckelord för mig i det som jag gör. Och därför valde jag också att ha just den inställningen i alla samtal som jag har haft. Jag ville inte vara kritisk, utan låta partiledarna förklara mer djupgående hur de ser på och hur de tänker lösa olika utmaningar när det kommer till just jämställdhet. Min uppmaning blir därför till er som lyssnar att verkligen göra det. Att verkligen lyssna på vad som sägs i de här avsnitten. Ni kommer höra att alla avsnitt är upplagda på samma sätt, uppdelade i samma kategorier och att partiledarna blir presenterade för samma fakta. Allt för att skapa en rättvis bild som ger möjligheten att göra grundade val när ni går till valurnorna i september. När alla avsnitt är släppta kommer jag också släppa 4 avsnitt utifrån de kategorier vi tar upp, där vi klippt ihop samtliga partiledares svar under de olika kategorierna, så att det ska bli lättare för er att jämföra de olika svaren. Så är du verkligen intresserad? Ja, då rekommenderar jag dig att lyssna på dem när de kommer den 4 augusti. Det kommer också komma ett avsnitt med Jenny Madestam som är statsvetare. Och hon har i förhand fått lyssna på avsnitten för att oberoende analysera svaren som ges. Och det avsnittet, det släpps den 2 augusti. Med andra ord, alla de här avsnitten som ni kommer få ta del av, ja, de kommer att ge er massor med matnyttig kunskap. Men nu, kära lyssnare, se till att rätta till lurarna och dra upp volymen. För här kommer ett avsnitt med Annie Lööf. Vi säger hej och varmt välkommen till Annie Lööf.
Tack så mycket.
Partiledare för Centerpartiet ska vi väl säga. Även om jag tror att de flesta förhoppningsvis vet det.
Ja, man kan ju hoppas det, men det är bra med förtydligande.
Vi sa att det är lite skillnad från när du var med i min podd för ett tag sedan. För då var du jätteförkyld, gravid. Och vi satt på ditt kontor, vet jag, med min gamla utrustning som var liksom så här. Jag kommer ihåg att just den dagen så gick det här spottstället, om man ska säga, gick sönder. Så det började trilla ner i ditt
just
ansikte.
Det började, det sjönk liksom under intervjun också.
Ja, så du fick till slut sitta och hålla i det där. Och jag sa att det var ju så här typiskt att det gick sönder just den dagen.
Ja, och jag minns att både du och jag hade sett fram emot att äntligen få ses. För att du hade ju liksom velat ha intervjuer rätt länge och vi hade svårt att få in det, så kom den här dagen. Och det här var ju före pandemin, ska jag säga. Fan, nu går man faktiskt inte snorig till jobbet längre. Men jag bara, jag måste dit och göra intervjun. Jag vill detta. Ja. Och, ja, då var jag hes.
Gud vad jag jagade dig. Stackars din PR.
Men nu är jag frisk.
Nu är du frisk i alla fall. Men det är jättekul att ha dig här.
Tack så mycket.
Och nu ska vi prata om jämställdhetspolitik. Mm. Jag är livrädd. Nej, jag ska inte det inte. Men det här är en trygghetszon för mig att spränga, eftersom jag tycker det är lite läskigt att ge mig in i politiken faktiskt. Mm. Men det är spännande.
Du är ju expert på jämställdhetspolitik. Jag tänker ibland så här att alltså, jämställdhet handlar ju om dig och mig och alla oss människor. Mm. Och vi som politiker, vi kan göra rätt mycket. Mm. Men i grunden så handlar det ju om normer och värderingar som vi skapar tillsammans. Så att det är ju ditt hemmaområde.
Ja, det är ju det. Och jag vill ju lägga det här på en nivå som sådana som mig kan förstå. Hur kan vi knyta ihop politiken med de frågorna som jag jobbar med, som vi pratar mycket om här? Och då har jag valt att dela in det här i 4 kategorier. Det är makt, inflytande, ekonomi. Det är jämställd utbildning. Mäns våld mot kvinnor och jämställd vård och hälsa.
Mm. Jätteviktiga områden.
Ja, det tycker jag med. Mm. Och vi ska försöka hålla oss till de här kategorierna. Jag kommer ge dig lite fakta under varje kategori. Och så ska du få svara på hur du och Centerpartiet kan hjälpa oss att komma åt de här problemen. Mm. Så jag tänker att vi börjar med det som vi pratar väldigt mycket om i den här podden. Som ju är att vi har en väldigt hög mansdominans på ledande positioner. Framförallt inom privatsektor och akademin ju. Vad är det vi säger att 9 av 10 vd:ar och ledningsgrupper på börsen består av? Alltså 9 av 10 personer är män. Mm. Och så ser det ju ut generellt. Mm. Och här pratar vi mycket om att vi ska rekrytera på kompetens, alltså ledarskap och den typen av frågor. Och då blir det ju intressant för mig att veta liksom, vad kan politiken göra för att hjälpa oss, för det går ju för långsamt, tycker jag själv.
Nej, men det går alldeles för långsamt och framförallt så missar ju hela samhället mycket, mycket kompetens som inte kommer till sin rätt. Alltså det finns så många kvinnor med viktiga chefs- och ledaregenskaper som inte får möjligheten att visa det. Mm. Och det finns ju ett begrepp som heter We are women in a man's world och det stämmer ju verkligen, för att det finns ett antal topppositioner nu där vi har krossat glastak, där det har blivit kvinnor som har kommit fram. Mm. Men det är fortfarande enligt de ramar som majoritetssamhället har på något sätt satt upp. Mm. Och jag har ju varit, jag är ju 3:e partiledaren som är kvinna i mitt parti. Helt utan kvotering vill jag ändå understryka, för att vi har liksom under väldigt lång tid med ett starkt kvinnoförbund arbetat med detta. Mm. Men jag tycker också att det går alldeles för långsamt. Det var ju ett glastak som krossades i höstas. Mm. Att vi fick en kvinna som statsminister med 2021. Liksom. Ja. Det var ju verkligen på tiden. Det kommer att innebära att många flickor och också killar där ute ser det som helt naturligt att också kvinnor har en sådan ledarposition inom politiken. Mm. Men vi politiker, för att svara på din fråga,
vad gör vi politiskt?
Politiskt kan man göra väldigt mycket. Alltså det finns en sån skevhet i systemet där vi dels ser att det statliga riskkapitalet går till 99% till män som driver bolag. Mm. Vi behöver från politiskt håll se till att den rådgivning, det statliga kapital som idag går till entreprenörer fördelas jämställt mellan män och kvinnor. Det kan vi göra på politisk väg. Mm. Vi behöver se till att förbättra föräldraförsäkringen som är en jätteviktig del faktiskt till varför kvinnor ibland då väljer att inte bli företagare eller väljer att inte ta en chefsposition. Vi behöver se till att det blir mer naturligt att dela jämnt, att även män tar ut föräldraledighet, för att det är en kultur som gör att många män visar framfötterna på jobbet och får de här positionerna snarare än kvinnor, som man då har en, finns en risk, upplever förmodligen en del, vilket man inte får väga in, men att man är i en familjebildande ålder och liknande. Mm. Vi behöver ha en jämställd föräldraförsäkring.
Hur, och vilka, då avbryter jag här nu. Mm. Vilka förändringar vill du göra i föräldraförsäkringen för att stötta det?
Alltså jag och min man har delat hälften på vid bägge mina barn. Och vi har haft den möjligheten och det har varit väldigt bra. Mm. Och dels så behöver man jobba med att uppmuntra fler föräldrar att faktiskt ta ut jämställd uttag. Där från politikens sida då så vill jag hellre jobba med ekonomiska morötter. Att man får bonus om man tar ut jämställt. Eller att man premierar arbetsgivare som toppar upp. Det är ju många arbetsgivare där ute som toppar upp så att man har behållit en stor del av sin lön när man är föräldraledig. Mm. Så det är några viktiga delar. Sen behöver vi arbeta med från statligt håll, ökad information. Mm. Vad innebär det för dig och mig att vara långvarigt föräldraledig i synen på livsinkomst, pension och liknande, för att man ska kunna fatta medvetna val? Det är en viktig del. Men det finns, när man pratar om makt och inflytande, så handlar det om ekonomi och makten över sin egen plånbok. Möjligheten att kunna förverkliga sin dröm, att gå om man vill det, bli chef och ledare, att få ett jobb om man har levt långvarigt i utanförskap. Men det handlar också om att kunna bygga upp ett eget kapital för att kunna lämna en destruktiv relation. Mm. Så när vi pratar om makt och inflytande så är det inte bara vd-poster eller kvinnor i styrelserum, utan det handlar om för väldigt många människor och kvinnor i vardagen att faktiskt ha ett ekonomiskt kapital att kunna dra om det skulle vara ett faktum. Så att för mig handlar riktig ekonomisk jämställdhet om. Att se till att fler får ett jobb, en lön att leva på, möjligheten att kunna driva företag, möjligheten att kunna liksom förverkliga sig själv och bygga sin egen trygghet. Och där kan politiken gå in och sänka trösklar.
Mm. Genom föräldraförsäkringen har vi sagt nu, och att ställa krav på statliga verksamheter att liksom investera mer i kvinnliga företagare. Har jag uppfattat dig rätt då?
Ja, det är två delar. Sen har vi ju också väldigt många förslag på hur vi ska sänka tröskeln för till exempel utlandsfödda kvinnor som har bott i Sverige under lång tid, som inte har kommit ut på arbetsmarknaden. Där är språkinsatser och möjligheten att komma in i arbete oerhört viktigt.
Mm.
En annan viktig del handlar ju om att, det kommer vi komma in på senare, men de här psykisk ohälsa som är dubbelt så stor bland kvinnor än bland män leder också till minskat ekonomiskt utrymme och minskat inflytande över sin egen livssituation.
Mm.
Så att också hälsoaspekterna av att förbättra den psykiska hälsan är oerhört viktig när man pratar om makt och inflytande.
Mm. Och det kommer vi komma in på ju sen. För psykisk ohälsa är ett jättestort problem när det kommer till vård och hälsa för kvinnor.
Mm.
Men när vi pratar om utrikesfödda kvinnor, för det är också de som har drabbats hårdast av pandemin.
Mm.
De som redan tjänade sämre. Och de är också, jag har lite statistik på det här, ska vi se. Jag ska hitta det. 45% var arbetslösa 2020.
Mm.
Hur satsar vi på dem, förutom språkutbildningen? Finns det något mer? Och se till att det inte är de som drabbas hårdast av de här typen av kriser.
Vi ser ju nu att hälsan minskar bland lågutbildade kvinnor för första gången på 200 år.
Det ligger också under min hälsopunkt.
Ja, nej men och det är, för mig som socialliberal som vill minska klyftor och ge människor trygghet och chans att liksom leva sitt egna liv, så är det oerhört.
Mm.
Och för att minska otryggheten så handlar det om att känna sig som en del i samhället.
Mm.
Där har jag ju under de senaste åren lagt många förslag på hur man ska, dels om man då lever på försörjningsstöd, alltså socialbidrag, så ska det inte gå till mannen i hushållet. Det är ofta så där i många kommuner, utan det ska fördelas lika, så att man känner makten över den egna inkomsten.
Mm.
Man ska också ställa krav så att man kommer i språkutbildning. Lägga språkutbildningen och språkskolorna bredvid förskolorna så att barnen kommer till förskolan. Mammorna kan lära sig svenska.
Mm.
Vi har också satsningar på att komma in om man inte kan jobba i ett reguljärt arbete direkt, att det finns sociala insatser och praktikmöjligheter.
Mm.
Möjligheten att testa på att driva företag, för väldigt många är ju entreprenöriella.
Mm.
Där finns det också insatser som man kan göra lokalt men också nationellt från politiskt håll.
Mm.
Att få utrikesfödda kvinnor att liksom känna stoltheten och tryggheten i sin egen försörjning är helt avgörande för makt, inflytande och därmed också jämställdheten.
Mm. Och vi har varit inne på att pengar är ju makt. Och det tar ju mig in på nästa punkt. Som gör att de disponibla inkomsterna, alltså pension, kapital och lön samlat, har sett likadana ut sedan, vad är det, 1995? Alltså skillnaden är 23% fortfarande. Och den oavvägda löneskillnaden är 9,8% 2020. Vad gör Centerpartiet? Vad ska vi göra för att ändra det här?
Ja, men vi har under många år drivit på för att staten måste gå före. Alltså staten är ju en jättestor arbetsgivare.
Mm.
Alla som arbetar inom myndigheter, inom sjukvård och skola är ju offentligt anställda.
Mm.
Och här måste det offentliga faktiskt ta ett ansvar i att skapa jämställda löner.
Mm.
Vi ser ju nu på de siffror du visar att lönegapet har stannat upp.
Mm.
Man har liksom inte, det fortsätter inte att minska.
Nej.
Och jag tror det är så att inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor, kvinnor tjänar 77% av männens inkomst eller något sånt där. Och då är ju ägandet inräknat i det.
Mm.
Och det här är otroligt skevt.
Mm.
Och dels så behöver staten gå före som arbetsgivare och säkerställa att det är jämställda löner. Där behöver man gå in då med miljarder för att säkerställa att kvinnor kommer upp i löner.
Mm.
Det kan vi göra inom staten. Den andra viktiga delen när vi pratar om ökad ekonomisk jämställdhet handlar ju om att sänka inkomstskatten för människor med låga inkomster. Det är oftast många kvinnor där. Att få en större frihet i de pengar man tjänar. Men någonting som blir tydligt när man tittar på de här siffrorna, det är ju att det är ett väldigt skevt ägande. Jag tror att det är kvinnor äger ungefär 3% av aktierna.
Mm.
Och tittar man på skog eller på annat så är det också en otroligt stor skevhet. Och här behöver vi se till att tidigt i skolan lära oss om ekonomi, om att få upp ett intresse kring ja, men både företagande, samhälle, att bygga sin egen ekonomi för att få fler tjejer och kvinnor att faktiskt intressera sig för de delarna och ge förutsättningar att kunna bygga sin egen ekonomi.
Mm. Och en problematik är ju också att kvinnodominerade, som du säger, kvinnodominerade yrken är så otroligt underbetalda.
Mm.
Är det bara att stoppa in massa miljarder? Eller?
Nej, man måste jobba på olika sätt. Alltså vi har ju lagt många förslag genom åren och också fått igenom mycket, ska jag säga. För det är inte bara att skriva debattartiklar, utan vi måste ju förhandla fram konkret skillnad.
Mm.
Nej, men dels handlar det om att säkerställa att alla medarbetare som jobbar inom förskola, skola, äldreomsorg och sjukvård får rätt till kompetensutveckling.
Mm.
Att det finns i schemat. Och det tycker vi ska vara en statlig garanti för detta.
Mm.
Sen handlar det om att premieras i lönekuvertet när man avancerar.
Mm.
Och det är någonting som ni säkert hör då vi politiker säga, som heter karriärtjänster.
Mm.
Men att man får möjligheten att utbilda sig med lön under sin arbetstid för att kunna bli specialistsjuksköterska eller specialistundersköterska, och att när man får ett större ansvar på jobbet så får man också en högre lön.
Mm.
För idag lönar det sig inte att utbilda sig i lönekuvertet, och vi måste bli bättre på detta. Och det är en jätteviktig del, kompetensutveckling, lönepåslag i de här välfärdsyrkena som då är kvinnodominerade.
Mm.
Och en tredje del som jag skulle vilja lyfta upp som berör väldigt många kvinnor, det är ju chefskapet.
Mm.
I den här sektorn så kan det vara upp till 50-60 medarbetare som man är chef över.
Ja.
Och jämför man inom privata näringslivet så är det 10-15 medarbetare.
Mm.
Och kvinnor som leder inom vård och omsorg måste ha drägliga förutsättningar. Inte bara för sin egen skull, utan för medarbetarnas skull, att kunna skapa bra arbetsmiljöer.
Mm.
Och där har vi förslag om att man ska sätta en gräns på 25 medarbetare per chef.
Mm.
Men också införa en obligatorisk chefsutbildning, för att har man bra chef och en bra ledare, så smittar det också av sig på personalen.
Ja,
både vad gäller kompetensutveckling och arbetsmiljö.
Mm. Nästa punkt vi ska prata om är pensionen. Och du har ju varit inne lite på det, men det här är ju en jätteviktig fråga. Alltså, det finns ju så många fattigpensionärer som är kvinnor, och kvinnor har i snitt liksom 31% lägre pension än män. Och det finns ju flera anledningar till det. Både löneskillnader men också deltidsarbete, tänker jag, kompetensutveckling. Vad gör vi åt det?
Ja, men både min farmor och min mormor, min mormor lever inte och min farmor är äldre, men de har ju levt under förutsättningar som inte innebär att de hade eller har en särskilt hög pension. Min mormor var hemmafru, det var så på den tiden. Och min farmor var bonde. Och då hade man små inkomster i det företaget.
Mm.
Och när jag pratar om pensioner så vill jag säkerställa att de sämst ställda pensionärerna får drägliga förutsättningar.
Mm.
Och då handlar det om, för det är också en jämställdhetsfråga, för de flesta som har låga pensioner är kvinnor.
Mm.
Då behöver man jobba både med garantipensionen, den som man får om man så att säga inte har jobbat oftast.
Mm. Och den är det flest kvinnor som har, tror jag.
Ja, också. Så där behöver man jobba med. Men det är också viktigt att se till att stärka de som är låga pensioner som har jobbat.
Mm.
För det är ju viktigt att har man jobbat med låg lön under 40 år, så ska det ju också vara en skillnad jämfört med de som inte har jobbat. Så därför måste man se till att vårda det pensionssystem som vi har idag.
Mm.
Där vi både förstärker möjligheten för de som har lägst pensioner, många kvinnor, men också se till att jobbar man inom skolbespisningen till exempel, eller inom vård- och omsorgsyrken, så ska det också synas den dagen man går i pension att man har arbetat. Och då behöver vi fortsätta säkerställa att kvinnor orkar att arbeta heltid, att det är en bra arbetsmiljö, att vi uppmuntrar kvinnor att dela lika på föräldraledighet och liknande. För det gör att ju mer man jobbar med drägliga förutsättningar, desto bättre möjligheter har man till en bra pension.
Mm.
Så att det här hör ihop, allt det här.
Finns det något sätt att säkra upp under just föräldraledigheten, tänker jag? För den går ju långsamt. Alltså kvinnor tar fortfarande ut 70% av föräldraledigheten. Och det hänger ju säkerligen ihop ganska mycket med normer. Alltså det läste jag på Försäkringskassan. Att alltså det finns ju en moderskapsnorm liksom.
Mm, absolut.
Som också hindrar pappor från att ta ut föräldraledigheten. Kan man säkra upp under den perioden? Göra något politiskt för det?
Ja, men det kan man. Vi har förslag på liksom jämställd fördelning av pensioner under småbarnsåren till exempel. Vi har, vårt fokus när vi pratar pensionsfrågor är just jämställdhet. Mm. Och pensionen är ju idag uppdelad både på en sån grundpension som man har och sen så kan man spara till sin egen pension och sen har man ju oftast en tjänstepension från sin arbetsgivare. Och det finns lite olika delar man kan göra inom detta, men vår inriktning när vi sitter och förhandlar pensioner, det är att hitta verktyg som gör det möjligt att dela mellan föräldrar så att inte kvinnan i många fall då hamnar efter på grund av att hon ta en större del av föräldraledigheten. Mm. Men det är inte helt lätt att göra detta. Vi ser ju också på många håll att skevheten, många kvinnor i kanske 55-60 års åldern, när barnen flyttar hemifrån, man skiljer sig.
Mm.
Och man har inte de förutsättningarna då som kvinna eftersom man har varit hemma med barnen under en ganska lång tid. Till skillnad då från den man man har skilt sig ifrån som har jobbat under de här 30 åren.
Mm.
Och i de situationerna är det ju jätteviktigt att det finns möjlighet att då kunna dela på den, som jag tycker, gemensamma insats som man har gjort under de här åren. Mm. Fast man har jobbat på olika sätt.
Ja, för det är nästan alltid kvinnor som går förlorade ur som förlorade ur en skilsmässa.
Absolut.
Ja, men det hänger ju ihop med allt det vi har pratat om nu. Så jag tänker att vi ska ta oss vidare till nästa kategori.
Mm.
Som är jämställd utbildning, som ju är superviktigt.
Absolut.
Den yngre generationen. Och då säger ju Skolinspektionen att 97% av förskolorna behöver förbättra sitt jämställdhetsarbete. Vad innebär jämställdhetsarbete för dig till att börja med i förskolan eller för Centerpartiet?
Det innebär det mycket kontroversiella ordet genus, som faktiskt en del politiker inte ens orkar ta i sin mun. Men det handlar om könsroller, det handlar om att få vara sig själv, att uppmuntras till att hitta sin egen personlighet, att få blomma ut även som 2-3-åring och att pedagoger faktiskt är utbildade i genuspedagogik. Det är den ena delen. Den andra handlar om att lära barn väldigt tidigt om grundläggande beteende. Mm. Hur vi beter oss mot varandra, att sätta gränser för kramar, för slag, för liksom hur man är en snäll kompis. De delarna är ju helt avgörande. Och jag, mina barn går på en förskola som har jobbat väldigt aktivt med detta och jag ser ju hur de är som små individer nu. De är ju 2,5 och 7 år. Men nu 7-åringen liksom hela tiden återkommer till det här med att man får vara den man är och att man ska vara en snäll kompis och hit men inte längre, stopp min kropp. Och de delarna är ju väldigt grundläggande. Vi föräldrar har ju ett ansvar, såklart. Men skolan och förskolan har ett viktigt arbete där, för det grundlägger trygga individer.
Mm.
Hela grundskolan och gymnasiet därefter.
Och hur gör man det rent praktiskt? Alltså det låter ju superbra. Jag tycker också att man ska jobba med det. Men hur gör man, hur får vi till det då? För att det finns ju brist på tid. Kan jag tänka mig, alltså det jag läst mig till att det...
Ja, men dels måste man få in det i lärarutbildningen och förskollärarutbildningen. Jätteviktigt att det är en grundläggande del.
Mm.
Sen så handlar det om att få in det i läroplanen. Varje vecka får jag ett nyhetsbrev från mina barns förskollärare där de tar meningar från läroplanen och hur de har arbetat med naturkunskap eller matematik på ett lekfullt sätt, såklart. Mm. På samma sätt så handlar det ju om vikten att vara en bra kompis, att lära sig om känslor, att sätta gränser. Så det här är en väldigt viktig del inom skolans värld. Och då måste det vara tydligt framgå i läroplanen, vilket det gör på många håll idag.
Mm.
Men det måste vara i utbildning, fortbildning för de redan utbildade är också viktigt. Sen handlar det om att få in det tydligt i läroplanen och också uppföljning på det.
Mm.
Alltså om man inte har uppföljning så kan man ju lätt skippa det där. Sen vet jag att det finns ju väldigt många förskolor och skolor som tar in externa aktörer. Sådana som Nina Rungs till exempel eller Caroline Engvall som arbetar med sina olika organisationer för att komma in och kunna prata och, så att man också vågar använda sig av extern kompetens, för det här är ju svåra frågor.
Då behövs det pengar, eller hur?
Ja, och pengar finns ju.
Mm.
Det handlar ju om hur man prioriterar dem.
Mm.
Och som sagt, idag finns det många förskolor och skolor som är duktiga på det här. Alla är inte det, med tanke på den siffran som du tog upp.
Mm.
Det krävs rektorerna, för det finns ju på förskolorna och skolorna. Att de förstår hur viktigt det här är. Vi vill ju att genus men också kunskaper kring elevhälsa och sex- och samlevnadsundervisning är en naturlig del av rektorsutbildningen och lärarutbildningen.
Mm.
Just för att lyfta att det perspektivet är viktigt för att man också ska kunna må bra som barn eller som elev då om man går i en högre årskurs.
Mm.
Så att det är viktigt att man får fram det utifrån de styrdokument som finns.
Ja, för vi lägger ju en väldigt stor tilltro till en yngre generation och alla säger att när en yngre generation män kommer ut i arbetslivet så kommer det bli så himla mycket bättre. Det
har man sagt jättelänge.
Ja, precis. Och också så gjorde ju Statistiska centralbyrån en undersökning som visar att 1 av 4 män, alltså unga män, tycker att kvinnor överdriver det här med liksom hur vi lider av ojämställdheten egentligen.
Jag såg den. Jag blev jätteförbannad när jag läste den.
Ja, jag med.
För jag kände då att nu går vi några steg tillbaka.
Mm.
Och det här visar ju på hur oerhört angeläget det är att verkligen markera när människor uttrycker sig att jämställdheten har gått för långt.
Mm.
För det finns ju så många exempel som visar på att vi har mycket kvar att göra.
Mm.
Bara det här vi tog upp tidigare med fördelning av kapital till kvinnor och män som är företagare, eller att det satsas alldeles för lite resurser för att utreda sexualbrott, eller det här inom skolans värld nu som vi pratar om, att det är en ibland då i skolans värld, det är ju faktiskt en skev jämställdhetsfördelning mellan pojkar och flickor, där flickor presterar bättre i skolan än pojkar.
Mm.
Så i mycket i skolans värld handlar ju också om att se till att stödja och hjälpa pojkar att få en bättre resultat. Så att det är oerhört viktigt när man pratar om jämställdhet att man ser det från båda håll. Och ser vi till att skapa en jämställd förskola och skola som aktivt arbetar med genuspedagogik och som inte behöver höra från politiskt håll, för det finns ju mina partiledarkollegor som kallar det för genusflum och annat, så kan vi nå så mycket längre. För det är i tidig ålder som vi lägger grunden för starka och jämställda vuxna, män och kvinnor.
Mm. Och du har varit inne lite på det här med elevhälsa och du pratade också om det här med att tjejer presterar bättre. Det ser vi ju liksom i typ alla utbildningar att tjejer är bättre. Och i årskurs 9 så är det ju också så att tjejer mår väldigt dåligt psykiskt. De har väldigt höga krav på sig själva, de är väldigt stressade.
Mm.
Och då är min fråga rent praktiskt, konkret, hur stärker vi elevhälsan för att undvika det?
I mitt jultal i december så presenterade jag en hel rapport på det här området. För att det finns mycket vi behöver göra. Dels handlar det om att se till att ha en elevhälsa som är likvärdig i hela landet. Mm. Det kan vi sätta upp regler för i lagstiftning. Hur många skolsjuksköterskor, kuratorer och liknande som är rimligt per antal elever.
Mm.
Dels behöver elevhälsan bli mer tillgänglig och man behöver alltså, Skolverket behöver se till, Skolverket är ju en statlig myndighet, behöver se till att det finns bra metoder för att kunna göra den digital också. För vi vet att många unga har lättare att ta kontakt den digitala vägen eller via chatt. Det ska vara enkelt att få kontakt med elevhälsan. En tredje aspekt när vi pratar elevhälsa handlar ju om att det är alldeles för få utbildad personal. Vi måste få fler sjuksköterskor att vilja specialisera sig och bli skolsjuksköterskor.
Mm.
Vi måste få rektorerna återigen att förstå att de har huvudansvaret för elevhälsan på skolan.
Mm.
De står också till svars om de inte lever upp till de krav vi sätter.
Mm.
Så vi tycker ju att elevhälsa ska vara ett obligatoriskt moment i den obligatoriska rektorsutbildningen som alla rektorer ska gå. För de sitter på det ekonomiska ansvaret. De ska inte kunna friskriva sig från det.
Mm.
De måste säkerställa att elevhälsan inte finns längst in i en mörk korridor och bemannas en gång var 14:e dag. Utan att den är digital, den är bemannad, den finns liksom tydligt i centrum av skolan. På min högstadieskola så gick man förbi den för att komma upp till klassrummet till exempel. Alltså att den ska vara enkel och nära så att det inte blir stigmatiserat att gå in och prata med en annan vuxen.
Mm.
I den rapporten presenterar jag väldigt konkreta, enkla saker som måste till. Och resurser, givetvis.
Ja, såklart.
För att kunna anställa fler vuxna. Och det behöver inte vara skolsköterskor alla gånger, utan det kan vara andra vuxna med kompetens att ha samtal. För när man går på högstadiet, dels så är det en stress i sig, allt med betygen och betygssätsen som finns. Men också i det här, vad ska jag välja för gymnasieutbildning?
Mm.
Och att hitta miljöer där man kan prata och bolla med någon skulle också, som inte ens föräldrar, skulle också minska stressen hos väldigt många, tror jag.
Mm. Och sen min sista fråga på det här ämnet.
Mm.
Och det är ju den könssegregerade liksom utbildningen som vi har. Du har ju svarat ganska mycket på vad vi kan göra för att förebygga det, tycker jag själv. Om jag ska läsa in i dina svar. Men vi ser ändå att 83% av studenterna som söker till omvårdande, alltså omsorgsutbildningar, det är kvinnor.
Mm.
Och 70% av dem som söker till tekniska utbildningar är män.
Mm.
Så där börjar ju ett problem liksom redan där. Och nu har ju du pratat om genuspedagogik och jag tänker att det är ett väldigt bra sätt att förebygga det. Könsroller, vad förväntas av oss? Men vad kan vi göra mer?
Förebilder skulle jag säga. Vi måste bli mycket bättre på att underlätta för tjejer att gå tekniska utbildningar eller killar att gå vårdutbildningar. Och det finns ett antal väldigt lovande exempel nu.
Mm.
Teknikcollege där unga tjejer som är intresserade av teknik får möjligheten att göra praktik för att bryta fördomarna kring hur man är och vad man gör inom till exempel ett ingenjörsyrke.
Mm.
Så förebilder men också möjligheter till praktik är jätteviktigt. En annan väldigt central del tror jag handlar om att, det här låter enkelt, men att faktiskt prata om det.
Mm.
För att det är så få, vi bara kör på i våra invanda mönster. Och det finns så många föreställningar över vad en ung människa ska göra. När jag gick på gymnasiet och även på högstadiet så tyckte så många vuxna så himla mycket om vad jag skulle utbilda mig till.
Mm.
Utan att lyssna på vad jag själv ville. Jag är helt övertygad om att det är ganska många killar där ute som vill jobba inom vård- och omsorgsyrkena. Men många kanske känner då eller får en föreställning att det inte är tillräckligt macho eller det är inte tillräckligt hårt. Samtidigt som vi har många tjejer som vill jobba inom ingenjörsyrken eller som vill jobba inom de mer manligt dominerade arbetena, men som kanske inte vågar för man vet inte hur det är i en sån sektor.
Mm.
Och här behöver vi snacka om det. Vi behöver stärka chefs- och ledarutbildningarna så att man faktiskt tar om hand den kompetens som kommer till en arbetsplats så man känner sig välkomnad oavsett om man, när man är den så att säga, mindre representerade gruppen eller könet.
Men jag vet att du också har sagt, jag kan ha fel, men jag minns att du har pratat om yrkesvägledning också i skolan.
Mm.
Nu hjälper jag dig här.
Jo, men det har jag. Jag tycker att det finns idag, men det ska finnas säkerställt en studie- och yrkesvägledning för elever. Precis som elevhälsan är viktig att den finns nära och tillgänglig så är ju SYVarna heter de väl nu, SYO-konsulenterna heter de när jag gick i skolan, jätteviktiga. Och det här är ju vuxna personer som inte ska coacha dem i vad den vuxna personen tycker är det bästa, utan vägleda en ung människa utifrån intresse, vad det finns för jobbmöjligheter kanske, eller vad man, liksom vad man har för preferenser kring sin utbildning eller sitt arbete.
Mm.
Det är en viktig del, för jag förstår att väldigt många blir både frustrerade och stressade över alla de valen man ställs inför.
Mm.
Och vi måste underlätta så man gör informerade val.
Mm.
Ta universitet och högskolan, det är ju samma skeva fördelning där på manligt respektive kvinnligt dominerade. Eller professorerna, jättefå kvinnor.
Mm.
Och ska vi lyckas bryta detta så måste vi faktiskt orka prata om genus, jämställdhet, normer, bryta detta.
Mm.
Och det måste finnas personer som blir förebild och går före, som kan inspirera andra. Det här låter fluffigt, jag vet det.
Det finns en väldigt bra podd för det.
Ja,
jag har talat om den.
Men det går liksom inte heller att med mina verktyg som jag som politiker att lagstifta fram 50-50 på en utbildning. Men vi måste se till, för jag tror att samhället mår bra av en mer ökad jämställdhet och att det ska vara lika självklart för både män och kvinnor att göra livsval.
Mm.
Och det är ju inte det idag med den skeva fördelning som vi ser. Och då måste vi se till att fler ska våga följa sin inre röst.
Mm. Tack för det. Då går vi vidare till nästa kategori som är mäns våld mot kvinnor. Och då får du en allvarlig blick.
Mm.
Och jag med, för det här är ju ett av våra största samhällsproblem och liksom den yttersta spetsen på något sätt av ett ojämställt samhälle.
Mm.
Och vi ser ju att våldet mot kvinnor och flickor ökar. Vad ska Centerpartiet göra åt det här?
Ja, men för det första måste vi vara ärliga med att säga att våldet mot kvinnor kommer inte att sluta på grund av politiska åtgärder, utan det slutar när män slutar att slå, helt enkelt. Och då är det ett långsiktigt förebyggande arbete i att se till att jobba med normer, värderingar mycket, mycket tidigt.
Mm.
Men som det ser ut nu så är det ju en helt brutal verklighet som många barn lever i och som många kvinnor inom hemmets fyra väggar. Det är den farligaste platsen för en kvinna att befinna sig på. Och tittar man på både misshandel, kontrollerande beteende men också i slutändan mord, så det är den yttersta konsekvensen av ett ojämställt samhälle. Att någon tar sig rätten att äga dig och styra dig. Och tittar man då med det konstaterandet att det är män som måste sluta slå, misshandla, mörda, så kan vi från politiken göra mycket här. Dels handlar det om att se till att få män att sluta slå. Vi måste uppmuntra de organisationer som också finns på det området att söka andra vägar. Jag tror att det är viktigt att se att mäns våld mot kvinnor börjar med pojkars våld mot tjejer. Så även här kommer faktiskt gränser och normer och värderingar i skolan in. Sen när du nu ändå är ett faktum, så måste vi säkerställa att kvinnor har möjligheten att få skyddade boenden. Idag finns inte det i alla kommuner.
Det är hälften av Sveriges kommuner, eller av landets kommuner, läser jag här, som inte har skyddat boende eller specialistkliniker eller traumabehandling.
Precis.
Idag.
Och postnummer ska ju inte avgöra om man kan få ett skyddat boende eller inte. Vi har säkerställt i de förhandlingar vi har haft med regeringen att kvinnor och tjejjourerna nu får ett permanent stöd och att det är långsiktigt. Och det är så viktigt för att få långsiktiga förutsättningar för både de skyddade boendena men också hela jourverksamheten. Sen måste vi se till att fler män lagförs och straffas. Och idag är det bara 5% av alla polisanmälningar som leder till åtal. Det är fruktansvärt lågt. Och här behöver vi ha mer brottsofferstöd. Vi vill att man ska få ett brottsofferstöd inom ett dygn från det man gör polisanmälan. Och det går ju till så att om man tar sig modet och vågar polisanmäla, så i en sån här situation så kan man påverkas och dra tillbaka det. Och vi måste göra allt för att kvinnan i det här fallet ska känna sig trygg. Och att man inom ett dygn ska få erbjudan att få samtala med brottsofferjouren eller andra stödinsatser för att liksom känna trygghet i att ha tagit det här steget. Det är en viktig del. Vi måste jobba med kompetensutveckling för alla som möter våldsutsatta kvinnor och barn. För det handlar om att våga ställa frågor och orka ta hand om det svaret som man då får. Och många när jag träffar, många i professionen inom skolan och rättsväsendet och vården, säger ibland att många vågar inte fråga. För vad händer om hon säger att hon blir slagen? Vad gör jag då? Och det här handlar ju om, det är ju kompetensutveckling. Att få metodstöd om hur man ska hantera det. Sen handlar det om robusta brottsutredningar. Så att faktiskt polisanmälningar leder till åtal och sen dömda män. Och då det finns ju rape kits. De rape kitsen har inte funnits särskilt länge. Det är 10-15 år som Nationellt centrum för kvinnofrid har utvecklat detta, och det finns på många sjukhus. Men det är ju så viktigt att vi ser att skulden ligger aldrig hos den utsatta, aldrig hos kvinnan, utan att man ser till att få säkra den tekniska bevisningen, för den är så viktig i själva förundersökningen, som sen då när ord står mot ord i många fall ändå kan kanske säkerställa sår, blåmärken och liknande för att kunna få fler fällande domar. Så det är några delar, jag kan prata väldigt länge om detta för det här ligger mig väldigt varmt om hjärtat, men det här är några delar som jag tror är viktiga i att förebygga, men sen också när det är ett faktum att säkerställa att fler män faktiskt döms för det här. För att som det ser ut nu så tappar ju väldigt många utsatta kvinnor tilltron till rättssamhället. Och känner jag att polisanmäla är, det är inte värt det. Och man upplever att en domstolsprocess, om det sen leder till en domstolsprocess, att man blir uthängd och liksom nästan våldtagen igen. Och det sätter fingret på något väldigt viktigt här vad gäller att kompetensutveckling och respekt och bemötande. Det är klart att vi ska ha, ingen ska dömas, liksom man är oskyldig tills man döms. Absolut, en helt grundläggande ansats. Men vi måste säkerställa att vi har robusta brottsutredningar så att faktiskt de som har begått brott inte kommer undan.
Och de kvinnor som mördas, det är ju de som har vågat anmäla. Mm. Då är då man blir...
Och som vågar lämna.
Ja, som blir liksom utsatta. Men jag tänker att du presenterar massor med bra lösningar för att undvika det.
Men en sak som jag faktiskt inte... Som jag skulle kunna ta upp på den ekonomiska delen vi har pratat om, men som är minst lika viktig här, som man ofta glömmer bort i politiska sammanhang. Det handlar om det vi brukar kalla för eftervåld.
Mm.
Och det är oftast det ekonomiska eftervåldet. För att när en kvinna väljer att lämna så står man ofta på bar backe. För att om man har varit gift så måste ju mannen vara... Liksom, för att man ska kunna dela upp sin ekonomi så behöver man... helt enkelt prata med varandra. Ibland är det en så livsfarlig situation att det inte går.
Nej.
Och då står kvinnan där på bar backe. Inget tak över huvudet. Har fått lämna jobbet. Är med sina barn på flyende fot. Och vet liksom inte hur hon ska kunna försörja sig. Det är eftervåldet som en man kan bruka i liksom domstolstvister vad gäller umgängesrätt med barnen och liknande måste få ett slut.
Mm.
Och jag tycker att det är så självklart att har man slagit sina barns mamma inför barnen eller slagit sina egna barn, då har man liksom förverkat sin rätt att ha delad vårdnad. Vi måste ha barnets perspektiv i detta, och jag vet ju nu att regeringen äntligen jobbar på det här och att det kommer ett sådant lagförslag där man faktiskt skärper upp barnets perspektiv i detta, och det skulle också minska sårbarheten hos kvinnor som lever med det här så kallade eftervåldet som är oerhört jobbigt och kan hålla på år in år ut.
Mm. Och en sak som jag tänker på också som påverkar, nu har varit inne på män som slår sina kvinnor. Vi har pratat lite om våldtäkt, men jag tänker en sak som jag vill prata om som ju är väldigt bidragande faktor till våldtäkter, det är ju porren.
Mm.
Därför att 70% av män tittar på våld, nu sitter jag så att jag kommer ihåg siffrorna, 41% av pojkar och män 16-29 år konsumerar porr varje dag eller en gång i veckan. Vad kan vi göra politiskt för porren, alltså, eller för mot porren?
Ja, men så här. Först och främst så vi lever ju ett öppet samhälle.
Mm.
Vi lever framförallt också i ett digitalt samhälle där det här finns. Så det första handlar ju om att vi måste höja kunskapen och informationen och säkerställa att man kan liksom förstå vad det är man ser. Det man ser, det våldet, det är kriminellt.
Mm.
Det är inte ett samtycke man ser. Alltså den delen måste man liksom ha med sig. Vad vi från politiskt håll kan göra, det är ju framför allt att reglera tillgången till porren på de datorer som finns inom skolans värld, till exempel. Där tycker vi att det ska finnas ett porrfilter inom de verktyg eller skolans iPads eller datorer som finns. Det är en viktig del. Vi vet ju också att det finns inom på företagens ägda datorer så finns det möjligheten att kunna gå in och spåra, och då handlar det ju framförallt om när det är barnpornografi och den delen. Så att det finns ju möjlighet att använda sig av begränsningar, men på ett generellt plan så handlar det om att öka motståndskraften och att höja kunskapen, för vi kan inte leva i ett samhälle som stänger ner valda delar, för internet är ju fritt och öppet, och det gör det svårt att agera i de här delarna, trots att det är så oerhört skadligt för väldigt många. En del kan säkert hantera och titta på det här, men för väldigt många så leder det till extremt skeva uppfattningar och föreställningar om hur det är att leva i en parrelation eller hur det är att ha sex.
Mm.
Och då måste man väga upp det med en väldigt stark sex- och samlevnadsundervisning i skolan och att ha de här viktiga samtal med andra vuxna för att förklara att det handlar om samtycke. Mm. Det handlar om liksom respekt mellan varandra.
Sex också är skönt för kvinnor. Alltså,
ja, jo, men det
sitter jag med partiledaren och pratar om det. Men ja, det är ju,
det stämmer.
Katarina Wenstam pratar ju väldigt mycket om det. Mm. Att vi har en skev syn av att liksom, ja, kvinnors sexualitet är ju så tabu. Liksom.
Ja, att den ofta ses som underordnad mannens.
Mm.
Men så är det ju inte.
Nej.
Det är ju ett jämlikt och jämställt förhållande och behov också.
Mm. Då är vi klara med den kategorin. Så vi tar oss vidare till jämställd sjukvård och hälsa. Och du har ju varit inne på det innan. Men vi vet att kvinnor är ju sjukskrivna i dubbelt så hög utsträckning som män. Och kanske framförallt på grund av psykisk ohälsa. Vad gör vi åt det? Blir min första fråga.
många delar, men det viktigaste är att jobba förebyggande. Vi måste fånga upp personer som mår dåligt mycket tidigare. Mm. Vi pratar mycket om att det är långa köer till BUP, till barn- och ungdomspsykiatrin. Och det är ju den specialiserade delen. Vi måste ju fånga upp barn, unga och vuxna som mår dåligt mycket tidigare. Mm. Vi har hämtat erfarenhet från andra länder som jobbar, som Skottland till exempel, som jobbar med att öppna upp ett enklare samtalsstöd på vårdcentralen. Mm. Att det inte behöver vara en psykolog eller en psykiater som man besöker, utan det kan vara en sjuksköterska som har utbildat sig i ett samtalsstöd. Att kunna få rätt verktyg och samtal mycket tidigt. Så det är en del, att vi vill öppna upp möjligheten för enklare samtalsstöd, både digitala och fysiska, inom primärvården som man säger, alltså inom vård, hälso- och vårdcentralerna. Mm. Den andra viktiga delen handlar om att korta köerna till specialistvården. Mm. Vi ser ju nu självmordsstatistiken bland barn och unga till exempel, och den psykiska ohälsan bland kvinnor som är oerhört hög. Hur viktigt det är, om man har en avancerad ohälsa så måste man få behandling i tid. Mm. Och idag kan man gå och vänta i ett halvår, ett år. Man måste uppfylla den garanti som finns på BUP då, 30 dagar. Mm. För det handlar ju till syvende och sist, när vi pratar om barn och unga, kan ju handla om liv och död. Mm. Och det finns så många föräldrar som har en enorm frustration över att man vill hjälpa sina barn. Och så får man inte stöd och hjälpen. Så mer pengar för att kunna anställa sjuksköterskor och samtalsstöd för att kunna korta köerna till den specialiserade vården. Mm. Så här är enklare samtalsstöd, korta köerna, resurser och utbilda personal. Sen den tredje delen, när man pratar om psykisk ohälsa, som då framförallt drabbar kvinnor. Det handlar ju om allt det som vi har pratat om i hela programmet egentligen. Mm. För att den psykiska ohälsan hos väldigt många av oss kvinnor handlar ju om en kombination av olika saker. Mm. Det handlar om det obetalda barn- och hemarbetet. Det handlar om stressen på jobbet. Det handlar om man lever i en destruktiv relation. Alltså många av de här delarna som i en helhet kan bli helt förödande.
Att kvinnor är undervärderade.
Ja, men och det är i sig en stress för mm. väldigt, väldigt många. Och att kunna hitta verktyg. För jag kan känna en psykisk ohälsa emellanåt i mitt arbete. Mm. Det handlar ju både om den väldigt höga stressfaktorn i mitt jobb. Att man jobbar extremt mycket. Men också den här minskade möjligheten till återhämtning. Och att då få möjligheten att prata med professionella personer, att få verktyg att hantera det, är jätteviktigt. Och det har inte alla möjligheten att göra. Och därför är det så viktigt att man på arbetsplatser, i den generella arbetsmiljön, erbjuder till exempel med företagshälsovård eller liknande, så att man kan träffa personer som anställd och kunna få verktyg i hur man planerar en dag. Om du mår bra av att träna, att du faktiskt planerar in det för att kunna hålla långsiktigt. Också det här att kunna styra sin egen arbetstid lite mer. Alltså känna inflytande på sin egen arbetsplats är inte minst för kvinnor inom vård och omsorg, en jättestor faktor till stress och därmed psykisk ohälsa. Så att den arbetsmiljön på en arbetsplats är väldigt viktig i det här också.
Ja, allt hänger ju ihop. Även om vi delar in det i kategorier nu, så det ena hänger ihop med det andra på något sätt. Men du var inne på det tidigare, att vi ser, för i Sverige har ju liksom medellivslängden har ju ökat alltid. Och sen för första gången på 200 år så ser vi att den minskar bland lågutbildade kvinnor. Vi ser också att kvinnor får vänta längre på akutvård, och att liksom kvinnors hälsa på något sätt generellt är ju ganska underprioriterad, underforskad. Vad gör vi åt det? Jag vet att du har presenterat en sak.
Ja, men det här gör mig så fruktansvärt förbannad, ska jag säga. För att dels handlar det om att man inte blir tagen på allvar. Mm. Att det finns ju sjukdomar som är kopplade enbart till kvinnor. Mm. Framförallt i samband med både mens och förlossningar och liknande. Där man har ont, endometrios till exempel. Där man får kämpa i flera år för att få bli trodd på och sen få rätt behandling. Eller förlossningsskador, både psykiska och fysiska sådana, som leder till men för hela livet. Och för några år sedan så återigen så presenterade jag liksom en rapport på just jämställd vård. Mm. Och det finns ett antal delar. Dels tycker jag att jämställdhet och genus ska ingå i alla nationella vårdprogram i Sverige. Så man måste ha det perspektivet. Vi ser till exempel att det skiljer män och kvinnor hur man får en pacemaker, till exempel. Mm. Man ser skillnad i liksom vilka råd man får vid olika sjukdomar. Mm. Det måste vara en jämlik och jämställd behandling. Mm. Den andra delen som jag tycker är viktig att lyfta fram, det handlar om att det måste bli enkelt att få hjälp. Och vi har föreslagit hälsosamtal i samband med cellprovtagning, till exempel. För det gör ju de flesta kvinnor. Mm. Och att då få en naturlig ingång till att prata om sin psykiska eller fysiska hälsa när man träffar barnmorskan för att göra detta. En väldigt viktig del, för jag tror, kan bara ta det till mig själv, om man mår dåligt eller om man har problem efter någon förlossning eller liknande, vad ska jag vända mig? Alltså man ställer sig så många frågor. Ska jag kontakta min vårdcentral? Vad ska jag ringa? Mm. Och att då ha ett hälsosamtal som kommer med jämna mellanrum där man har möjligheten att lyfta detta, tror jag skulle underlätta. Mm. Sen en annan viktig del handlar om att vi måste forska mer på kvinnors sjukdomar. Vi har föreslagit ett nationellt forskningsprogram över 10 år där man lägger fokus på sådana sjukdomar som enbart drabbar kvinnor. Det är så undermåligt idag. Jag blir så förbannad när jag ser den extrema skillnaden i forskning och forskningspengar till sjukdomar som drabbar män respektive kvinnor. Vi ska inte prioritera ner de sjukdomar som drabbar män, för det är jätteviktigt. Men vi behöver se till att prioritera upp och också satsa på de delar som rör kvinnors sjukdomar. Det är jätteviktigt. Och sen måste vi se till att erbjuda då dörrar och ytor där man faktiskt kan få prata om sin psykisk ohälsa. Mm. Jag minns en sån här grej när jag presenterade ett annat förslag kring förlossningsvården för några år sedan. Mm.
Som ju är under all kritik.
Ja, det är ju liksom
18 av 21 regioner saknar barnmorskor. Ja, förlåt, jag bara flikar in det här så att folk vet.
Ja, men precis. Bara det säger ju ganska mycket över vad kvinnors hälsa och kvinnors liv är värda. Mm. Anledningen till detta handlar ju om det här med arbetsvillkor för och vilken attraktivitet ett yrke har i den kvinnodominerade sektorn. Mm. Hur viktigt det är att vi uppvärderar och ser värdet i våra undersköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor då som barnmorskor är. Och då är det viktigt att det syns i lönekuvertet och att det finns möjlighet att under betald arbetstid faktiskt vidareutbilda sig. Mm. För vi behöver mer kompetent, alltså mer utbildad personal här. Men bara för att komma tillbaka till det här med
din story, ja.
Med förlossningsvården, jag tappade den lite. Men ja, det är ju härligt med podd. Nej, men det är lugnt. Ja. Nej, men det är ju, när jag presenterade ett antal förslag, det var ett antal år sedan nu, på hur man ska förbättra för kvinnor under och efter graviditet och förlossning. Så känner man när man står där att det liksom inte riktigt tas på allvar.
Nej.
Ska du inte presentera något riktigt? Medan de kvinnor som satt i presscentret, alltså de kvinnliga journalisterna, förstod precis.
Mm.
För det är någonting som man inte pratar om. Men sen efteråt den här pressträffen så kom det fram faktiskt en manlig journalist och sa till mig: gud vad bra att du lyfter detta. Min fru har mått så dåligt under så många år. Det här pratar man aldrig om.
Mm.
Jag fick så många reaktioner på mejl och i kommentarer att äntligen är det någon som vågar prata om det. För det är en tysthetskultur kring det här att man inte kan hålla tätt, att man har ont, att man inte efter en förlossning kan springa igen för att det inte är bekvämt, att man är helt söndertrasad som många är, men man vågar inte ens prata med sina absolut närmaste vänner. Jag hade också en personlig erfarenhet när jag berättade detta. Det var ju några av mina närmaste vänner som hörde av sig och berättade saker för mig som de inte hade berättat innan.
Mm.
Så återigen, bara det här att man vågar och orkar lyfta detta möjliggör för fler att faktiskt tänka igenom sin egen situation och inse att nej, men det jag upplever, det är ju faktiskt inte normalt. Jag måste få stöd och hjälp, jag måste få behandling. Vi är så många kvinnor som lever med saker som faktiskt går att göra någonting åt.
Mm.
Och då måste vi från politiskt håll och från sjukvårdens håll möjliggöra för just det. För att kunna leva ett värdigt liv faktiskt, som det för många faktiskt handlar om när man pratar om en del förlossningsskador.
Mm. Och vi har tagit oss igenom våra kategorier på utsatt tid. Snyggt jobbat.
Ja, du också.
Men jag vill avsluta med en fråga.
Ja.
Att om du liksom idag fick bestämma, vad börjar du med för fråga kopplat till jämställdhet?
Ja, men för mig är ju, som ni har märkt i det här samtalet, jämställdhet alla områden. Så jag brinner ju för jämställdhet och har det perspektivet både när jag presenterar budget, när vi pratar om sjukvård, utbildning, kriminalpolitiken till exempel. Mm. Så jag måste som politiker jobba med alla de delarna. Mm. Det som jag ser som absolut mest akut nu, det är ju att se till att rusta upp vården så den blir jämlik. Att satsa på forskning kring kvinnors hälsa, att se till att vi får på plats det vi har förhandlat fram nu med nationella riktlinjer för förlossningsvården så den blir jämlik, att det kommer på plats nu här efter valet ordentligt. Mm. Och sen givetvis att säkerställa att polisen har de resurser som krävs för att kunna utreda sexualbrott och mäns våld mot kvinnor, för det är till syvende och sist en tillitsfråga mellan medborgare och stat, att man faktiskt ska kunna få upprättelse. Det var två saker.
Det var två saker, men jag tänker att du fångar in det här med mäns våld mot kvinnor också i vården på något sätt.
Absolut.
Att fånga upp folk tidigt där. Då säger vi tusen tack till dig, Annie, för att du kom hit.
Tack för att jag fick komma. Jättebra initiativ, tycker jag.
Tack så mycket. Och tack, kära lyssnare, för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Fannys förebilder, valspecialen. Det blir en intensiv period med många poddavsnitt. Så jag hoppas verkligen att du som lyssnar nu vill ta dig tiden att fortsätta lyssna.